Nåväl. Första till Salonikerbrevet. Som ni har sett på vår hemsida så har jag ju lagt ut en del som handlar om klimatet. Där budskapet är att det inte är människans fel att det kanske blir nya istider och så. Det har för alla tider funnits i historien och det kommer alltid att finnas. Betyder det att vi ska vara vårdslös med vår miljö? Nej, vi ska vara rädd om den jord vi har fått och så. Men vi ska inte bära skuld för sånt vi inte kan påverka. Men ändå så går folk omkring och har så mycket skuld. Och det är klart att djävulen vill ha den så. De som vill ha människor och mår dåligt, känner sig betryckta, de har ett syfte med henne. De vill ha makten över de människorna. I allmänhet är det så. Och det är klart att den här debatten kring klimatet, att människan då skulle kunna förändra det som håller på att ske genom att sluta köra bil och stänga ner alla fabriker eller allt vad man då måste göra. De kommer ju bara upptäcka att klimatförändringen kommer ändå. Men då, det är så dags då. Så vad ska man göra istället? Ja, om klimatförändringen innebär att jorden ska gå under. Den har inte gått under tidigare på grund av klimatförändringar. Men det kan finns ju andra saker som vittnar om vad tiderna är. Politiskt, ekonomiskt. Och att man ska sudda ut alla jordens gränser och gå in i globaliseringen. Det är tidstecken som vittnar om att det är kanske inte bara klimatförändringar det är frågan om. Det kanske är någonting värre. Om nu ni människor är rädd för att ni ska gå under på grund av klimatförändringarna, borde ni då inte fråga er om det finns någon räddning någonstans? Då vill jag meddela er att det finns en räddning någonstans. Och den räddningen, och det är den enda räddning som finns, om ni tänker i evigt perspektiv, det är Jesus Kristus. Och att ni lämnar ett liv till honom och tar emot den gärning han redan har gjort för er. Det är räddningen. Då blir ni blodrenad och helgad, som det kallas, för att bli en del av själva Jesus Kristus. Ni får leva i Jesus. Och han kommer aldrig att gå under. Jorden kan gå under, men tänk att ni kan leva vidare i en annan värld. Det står skrivet i Guds ord om att jorden ska slitas ut som en fläckad klädnad. Det är ingen uppmaning till oss människor. Vi behöver inga sådana uppmaningar. Det gör vi automatiskt ändå, verkar det som. Utan det kan konstatera vår Herre helt enkelt. Jorden ska slitas ut som en fläckad klädnad. Ja, det är tufft att vara miljöaktivist. När man vet att kanske deras arbete också är fåfängt då. Ja, hur mycket miljö ska vi rädda? Idag finns det, vad finns det på jorden? 9-10 miljarder människor. Tänk om det fanns 20. Människor producerar avfall. Hur gör vi då? Den här planeten är inte ämnad för 20 miljarder människor på det sätt vi lever idag. Möjligen om vi lever som naturfolken, då skulle det gå. Men tyvärr, det är inte de som får bestämma hur det ska vara på den här jorden. Det är västvärlden, Kina, Ryssland som drar upp agendan här. Och de kommer att kriga ihjäl varandra och konkurrera ut varandra. Så det finns inga överlevnadsmöjligheter för de systemen. Däremot finns det fullt med möjligheter för ryssar, kineser och amerikaner. Så länge de lämnar sitt liv till Jesus. Annars går det inte. Och det gäller oss människor också som är oroliga för framtiden. Har du är orolig för framtiden, gör upp din sak med din Herre och Gud Jesus Kristus. Då är du säkrad. Annars inte. Hårt bud kanske. Men om jag inte säger något så skulle jag inte ha någon kärlek till dig överhuvudtaget. Får inte jag dra dig bort ifrån lögnen? Där du tror liksom att dina egna insatser ska kunna göra att ditt liv ska räddas. Evigt. Det är en lögn. Då har du lyssnat på felaktiga andar. Du må bli sårad och arg och besviken och kanske vilja skjuta med dem. Men gör det då. Bara du tar emot Jesus Kristus så att du blir räddad. Då har kärleken fått sagt sitt genom mig. Och det är jag glad för. Jag ska inte gå in så väldigt detaljerat i sista tiden frågan, och det har jag blivit så trött på. Jag har gått igenom alla olika pre-trib och mid-trib, och ytterligare varianter finns det faktiskt. Men jag går inte in på dem, utan jag försöker hålla mig till Guds ord. Och sen vill jag påpeka så här, att för dig nu som pratar väldigt mycket, det kommer jag bli nu i Övik, så lyfter de med frågan om sista tiderna. Och det skulle jag vilja välsigna Jaret, Ego och de övriga, att de gör ett gott jobb om de lyfter frågan kring sista tiderna. För det ska jag visa att de har ett bibelstöd på. Till och med en kraftig uppmaning att göra. Däremot så behöver man inte gå så långt så att man klassar in människor. Pretribbare, midtribbare och posttribbare. Det har ingen frälsningsavgörande effekt överhuvudtaget. Så slösa inte bort tiden, kraften och energin och splittra upp människor på det viset. När ni istället kan använda tiden, kraften och energin till att få folk att närma sig varandra vid Kristi kors. Det är det uppdrag ni har. Och då kan vi också prata om de sista tiderna. För att Jesus vill vi ska göra det. Jag ska läsa några bibelord om det. Första Tess 4, fjärde kapitlet alltså, 16 och 17 versen. Han skriver där. Jag börjar från 13 versen. Herrens ankomst. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Till en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jag älskar såna här bibelställen som slutar liksom en... Typ, gör då så här. Trösta varandra då med dessa ord. Här har vi Guds ord på hur vi ska trösta varandra. Vi ska ryckas upp. De döda ska först återuppstå. Sen ska vi tillsammans med de som har återuppstått ryckas upp och möta Herren i himlen. Uppryckas. Och, ja, om jag säger harpazio, vad säger ni då? Ja, vilket land skulle jag kunna vara från? Grekland, ja, men Grekland är rätt. Maträtt var fel. Harpazio, det är alltså grekiska ordet för det som sen på latin blev reptus och sen på engelska blev rapture. Och det är alltså på svenska uppryckandet. Grundordet betyder föra bort eller greppa hastigt. Det är det uppryckandet vi pratar om. Och uppryckandet nämns bara 14 gånger i Bibeln, eller ordet harpazio. Och det har alltid den betydelsen då att någon rycks bort. Filippus rycktes bort från en plats och satts ner tillsammans med hovmannen. Paulus rycktes bort ifrån jorden och var uppe i tredje himlen när han fick några uppenbarelser innan han fick återvända. Hesekiel rycktes bort och fick flyga för att se Guds tillståndet i landet helt enkelt. Rycks bort. De gick inte bort. De flög inte bort. Inget eget initiativ. Guds hela egna initiativ. Han tar tag i sitt folk och rycker upp dem. Mycket fint. Vi ska inte vara så kontrollbenägna. För rätt vad det är så kanske det händer saker som vi inte tror. Som vi inte har någon koll över. Och så betyder det greppa hastigt. Och det är också vad som kommer att ske. Det sker hastigt och plötsligt som en tjuv om natten, brukar Bibeln beskriva det som. Så det, vi har väldigt lite för att försöka träffa den där sekunden när det kommer att ske. Om du är ute efter det och försöker räkna ut allting så att du är på rätt ställe och tillstånd och allting just den sekunden, så önskar jag dig lycka till. Men jag tror inte, du kommer inte kunna önska dig Guds välsignelser. För du kan bara hamna fel på det läget. För då lär du ju inte söka Jesus. Om du söker Jesus däremot så hamnar du rätt. Vi tittar lite på just det här med, som jag sa, att jag ville styrka undervisningen kring sista tiderna med ett bibelord. Det är så tydligt, man är glad när man ser det. Andra Timoteusbrevet, 4:e kapitlet. Timoteus, det var ju en ung predikant som Paulus ville uppmuntra att fortsätta sin tjänst och så. I slutet på det brevet då skriver Paulus så här om sig själv då. Själv offras jag redan som ett dricksoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans ankomst. Vilka ska få segerkransen, kan man ju göra en följdfråga här då. Ja, här står det. Åt alla som älskar hans ankomst. När Paulus skrev det här så hade ju Jesus redan kommit som Messias. Jesus var ju korsfäst för det här laget. Så Paulus kan bara syfta på hans återkomst. För att låta stå återkomst här. Den vi väntar på också. Ska vi då inte prata med varandra om det? Ska vi då inte undervisa med varandra om det? Du som nu har en församling. Du som är, har fått förtroende att vara pastor i en kyrka eller präst i en församling någonstans. Vill inte du att dina församlingsmedlemmar ska få livets segerkrans? I så fall, om du vill det, varför predikar du inte kring Herrens återkomst? Alla som älskar hans återkomst. Jag menar, många av oss går ju och bär på en slags obehaglig fruktan när man kanske tänker så här att oj, hur ska det bli? Jag har inte hunnit byggt huset färdigt och inte har skamlat ihop någon miljon än, och vem ska ta hand om ungarna och mormor och blåbärna och vad de ska göra någonting åt skogen? Alltså, då är man väldigt fast i det jordiska. Det ligger inte på vår lott. Det är Gud försökande. Och vi har fått friheten i heliga ande att leva tillsammans med Kristus. Och det ska vi göra också. Hur andra lever sina liv, kan vi påverka, så gör vi väl det då. Men det kan vi bara göra genom att förmedla evangeliet om Jesus. Och då kommer Guds ord att göra sitt. Vi kan inte göra så mycket mer än så. Om jag skulle kunna tvångsfrälsa någon, så skulle jag göra det. Om jag visste liksom, om jag lockade in en människa och band fast dem i min källare och höll dem där i kättingar och körde bibelord över dem dagligen och de blev frälsade, då skulle jag göra det. Men jag vet att det fungerar inte så. Då måste själv säga sitt ja till Jesus. Av kärlek. Så det går inte på något annat sätt. Om jag skulle bli en fantastisk vältalare som kunde vara som Hitler och få tusentals folkmassor och bara säga ja till precis vad som helst, då skulle jag förmodligen göra det. Om jag visste att folk blev frälst. Men jag vet att det fungerar inte så. Hitler, han förmedlade ingenting av Gud. Det var andra andar igång där. Men åt alla som älskar Herrens återkomst. Jag menar, för oss har det blivit så vanligt, speciellt bland kvinnorna, älska Jesus. Och det tror jag är så jättelätt att göra det. Det är en person man kan föreställa sig att han var god och allting så här. Det är lätt att göra det. Och eftersom man är kar, så tror jag liksom att det kan bli tydligare känslomässigt för en kvinna liksom att uttrycka kärleksförklaringar till Jesus då. Jag vet inte hur jag skulle göra det. Men jag älskar Jesus ändå. Och det ska vi göra. Sanningen är ju den att Jesus först har älskat oss. Om inte han har gjort det, då skulle inte vi ha någon kärlek att älska någonting med. Men här har han alltså givit oss så pass mycket kärlek så att vi hyllar honom och vi har honom som vår Gud. Och vi älskar hans återkomst. Det är vår slutgiltiga räddning. Så varför skulle vi inte älska den? Jag vet ju, du har ju varit nu i Filippinerna eller i, vad var det?
Indonesien.
Gibraltar. Indonesien och sånt där, där borta då. Ja. Långt bort i stan kan man säga. Ja. Och där är det säkert ljuvlig natur och allting är här. Och människor och livsstil är ju bara ljuvlig för oss västerlänningar, det förstår jag. Men i alla fall, då finns det så mycket vackert kvar på den jorden som man ser. Och då kanske man inte vill lämna det. När man älskar någonting så släpper man det värdefulla som man har. Så är kärleken. Så är kärleken. Alltså tänk bara på den här lilla, det lilla vansinne som vi kallar förälskelse. Ni har ju varit förälskade någon gång allihop. Och speciellt på våren brukar det bli då. I mitt liv i varje fall. Och förälskad man var man konstant. Det var ju bara kanske objekten som skiftade lite då. Men förälskad var man egentligen. Men när man var speciellt förälskad i någon kvinna, någon tjej som tonåring. Ja men alltså det var ju bara det som gällde. Man misskötte jobbet. Jag tror att jag hoppade av jobbet en timme tidigare bara för att få lyckas hoppa på den där bussen som hon var på. Och speciellt en gång där jag visste att när tjejen var liksom litterärt intresserad och var väldigt ofta på biblioteket. Giss om jag var på biblioteket jämt alltså. Det var jag särskilt intresserad av böcker, men jag vart väl lite. Men bara för att hon var där. Nu vart det ju allting mellan oss, för jag vågade aldrig tala om vad jag kände. Och hade jag gjort det så hade hon kanske sagt nej, och det är man ju livrädd för. Så jag höll mig bara på avstånd. Men liksom, förälskelsen gör ju det så med en. Jag valde bort allting annat. Ja, men om vi nu älskar hans återkomst. Ja, inte ska vi så hålla så hårt fast vad vi har i den här jorden. För när vi rycks upp, så står det som det stod i första Thessalonikerbrevet, 16 versen där. Vi rycks bort från jorden. Vi ska möta honom i skyarna i himlen. Och sen ska vi alltid vara där han är, står det. Om vi tittar på Titusbrevet, andra kapitlet, 11 versen. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Hoppet i Kristus. Alltså om vi bara hade en lära. En politisk åskådning som inte hade någon mål och mening. Då vore det hopplöst. Det förändras ju efter behov. Det förändras ju vid tiden. Men liksom vår lära har ett mål. Och en mening. Därför går det att behålla hoppet. Och om vi håller oss till den här läran. Om vi håller oss till detta att Herren Jesus ska återkomma och hämta oss. Och varför är det viktigt att gå ut och tala om för folk? Jo, det är för att vi har svåra tider framför oss. Då ska vi veta att vårt hopp är inte att allting blir bra på den här jorden. Vårt hopp är att Herren snart kommer att hämta oss. Vilket också är vår räddning. Det är vad vi ska veta. Det är därför som Herren, han tyckte inte vi skulle behöva bråka om vilka kommer först. De avlidna eller de som fortfarande är i livet. Ändå klargör han ju den biten. Först de avlidna och sen tillsammans med dem rycks ni upp. behöver inte diskuteras, då är det klargjort. Men hoppet. När vi ser hur mycket lärare som går ut nu med så mycket falska profeter. Och ni vet om att de flesta gångerna som Bibeln pratar om falska profeter, så pratar Bibeln om sådana som vill återinföra lagen. Nummer ett. Nummer två är de som vill förklara verkligheten på ett sätt så att Gud inte räknas. Den typen av falska profeter har vi högvis av idag. Och vi är ju uppmanade att inte lyssna på dem, att inte låta oss luras och bedras. Men det är svårt att skilja ut. Men under senaste decennierna så har det blivit en uttunning inom Guds folk på andliga gåvor. Och urskiljningens gåva är en andlig gåva. Och fås bara om du har lämnat ditt liv till Jesus. Och förmedlas enbart genom den heliga ande. Och kan inte hanteras på något annat sätt än vad Gud genom den heliga ande vill. Men vi har ju gjort så mycket plagiat av allting. Så vi har ju plagierat det där också. Liksom psykologiska slutsatser till exempel. Ja, vad säger de? Det kanske är rätt ibland. Men det är ingen andlig urskiljning. Eller personer som har en stark intuitiv förmåga. Ja, men det är många människor som har intuitiv förmåga. Intuitionen pratar mest om de egna såren. Och de fördomar jag bär på. De har väldigt lite med sanningen att göra, kan jag säga. Den heliga ande däremot har urskiljningens gåva för att den behövs. Om vi hade liksom värnat i tid om att vi måste, när vi såg att det började på knaka i fogarna i våra församlingar, när vi ser liksom folk, det här är inte viktigt för folk längre. Ja, då måste vi förstå att lockelserna ute i världen är större. Då skulle vi gå ut ännu mer och tala om. Och sen då måste vi skilja ut vilka lärare ska vi kasta ut ur denna församling. Vad är det för lockelser som gör att folk hellre är där borta än inför Guds ord? Det kanske finns i församlingen. Var modig och kasta ut den läran då. Försök bara hålla människorna kvar om du kan. Men läran, ut med den. Urskiljningen behövs. Och det är inte så att Gud har övergivit oss. Det var det att vi frågade inte efter det. Men om vi verkligen har kärlek i vårt hjärta, om vi verkligen tänker på vårt eget bästa, våra medmänniskors bästa, vår församlings, vår kyrkas bästa, då ska vi verkligen skrika och be om att få urskiljningens gåva och lära oss att hantera den. För den är jätteavgörande för många eviga själars räddning. Eller många själars eviga räddning. Men vi har den inte alla gånger. Och så har du ju haft det här med okulta och kontrollkrafter och kontrollmakter som också liksom har spelat upp någon variant av vad som ska vara andlig urskiljning då. Ja, men Gud känner till allting. Och vi ska inte bedöma saker av andlig karaktär utan att Herren leder oss till det. Och det finns gåvor och utrustning för det. Så varför ber vi inte att få
det? Det är konstigt. Att du ber att du får.
Om du ber efter Herrens vilja, ja. Får inte glömma det. Nej, men så är det. Det har Gud lovat. Och han sviker inga löften. Men det är bara det vi vet ju inte när. Alltså, jag kan ju inte kanske be Gud, nu vill jag ha andurskillningens gåva. Ha, säger Gud, puff, och så är han här. Alltså, kanske inte fungerar precis så. Sen ska det liksom stämma efter vad Gud har för tankar också. Jag menar, han vet ju vad vi är för folk. Han vet ju bättre än vi, varför vi vill ha just precis den där gåvan. Kanske jag klarar inte av att bära den, kanske någon annan ska göra den istället. Det går ju att missbruka gåvorna också. Och Gud ger oss inga gåvor som gör att vi går förlorade av dem, utan han älskar oss och värnar om oss. Men i varje fall, harpazon, uppryckandet, betyder helt enkelt föra bort, greppa hastigt. Så kommer det att bli den dagen Herren hämtar hem oss. Och det är väldigt detaljerat beskrivet. Men första Thessalonikerbrevet. Jag avslutar med det på nytt då. 16:e versen då.
Fjärde kapitlet.
Det finns en sak som jag vill påpeka här. Jag läste på någon sån här blogg. Det finns vissa bloggar som är väldigt gudscentrerad. Alltså, men bloggarna är ateistiska. Det är för de intresserade av Gud många. Liksom, men de söker och styrka varandra och hittar kritik liksom. Och de säger kring det här med uppryckande, bland annat var det en som skrev, ja men alltså Paulus, han flög väl aldrig iväg någonstans, och de pratade om det här i Thessalonika, och så mycket kunskap hade de. Men han visste inte att det var någon thessaloniker som hade flaxat iväg någon gång. Ja. Man missar allting helt. Men liksom för att vederlägga dig som sa så där, så från 15 versen så står det så här: vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ett ord från Herren. De förmedlar någonting från Herren. Det är ingen egen idé. De förmedlar någonting från Herren. Och därför är det sant. Från 16 versen då. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ned från jorden. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem. Tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta varandra därför. Och dessa ord. Vi kommer att möta Herren i rymden, och det blir väldigt svårt att förklara det här på något annat sätt. Och att det är övernaturligt. Väldigt övernaturligt, eftersom de som är död kommer att återuppstå först. Det är nog minst sann övernaturligt. Och sen flyga alla väg, inte flaxa. Utan de rycks upp av Guds hand i ett och samma ögonblick över hela jorden. Sen kommer ju nästa fråga då. Jesus ska ju sätta ner sina fötter också. Ja, han ska ju göra det. Det är ett litet annat kapitel. Mm. Och då ska han ju också rädda. Och det är de som är i Jerusalem. Och det är förmodligen israelerna och judarna. Men det sker, det är en räddning för det här. Syftet här med den här undervisningen är att ni ska ta fasta på det här att vi väntar på det saliga hoppet när Herre Jesus Kristus ska återkomma. Det är ett hopp, och det är sant, det kommer att ske. Vi kommer inte att bli besviken. Men vi ska vara uthålliga att fortsätta hoppas på det. Så att vi fortsätter att älska Herrens återkomst. Enligt Guds ord. Det är nog ingen av oss som har strävat efter att få någon segerkrans. Det tror jag inte. Det är också en symbolik. Men i varje fall, när Herren Gud kommer att belöna oss. Vi är inga förlorare. Vi är segrarna. Det är bara segrarna som får segerkransar. Och det är ju väldigt märkligt lopp det här. Han skulle ju aldrig bli någon olympiadirektör, Paulus. För han påstår här att alla ska få segerkransen som älskar Herrens ankomst. Inte bara den som kom först. Hela högen. Amen. Det är goda spelvillkor. Då kan jag få vara med och vinna också. Därför säger jag det, att vi seglar allihop. Stor eller liten, mörk eller fattig eller ljus eller allt rik, och till och med dem får chansen att komma till Herren. I Jesu Kristi namn. Amen.